En vacker juniförmiddag i förorten Rönnbacka i Helsingfors. Mycket, mycket lugn dag. Bussarna kör förbi, folk vandrar till matbutiken, solen skiner och det börjar nästan vara lite varmt. Jag står här tillsammans med Laura Kolbe, professor i europeisk historia vid Helsingfors universitet. Vi ska snacka förorten den här morgonen. God morgon.
God morgon, god morgon.
Hej, när jag kontaktade dig och får en liten kortkurs i förortens historia så valde du just Rönnbacka. Varför Rönnbacka?
Rönnbacka är väldigt tidstypisk och på något sätt jätteoptimistisk förort om man tänker på hur Helsingfors och de övriga finska städerna växte efter kriget, i synnerhet på 50- och i början av 60-talet. Och då försökte man ju lösa situationen, alltså bygga rationellt och på det sättet att man kunde ta emot väldigt mycket människor. Och här ser man ju den här härliga efterkrigstidens optimism, alltså det är en blandning av naturnärhet, också historia, det är ett gammalt kulturlandskap där vi befinner oss. Och sen den här moderna byggnadstekniken som här kommer fram på ett ganska elegant sätt. Alltså de här vita ensamma husen reser sig nästan monumentalt. Det blir en på något sätt sån här konstnärlig helhetsuppfattning. Så att här möts alltså de här dåtida, man kan säga, fina ideal i stadsplaneringen och sen verkligheten som ännu, man orkar ännu besvära sig och det blev ett bra byggande. Ett bra exempel på den tidstypiska förortsplaneringen.
Och vi tänker på de här, här finns fyra stycken vita, ska vi kalla dem monoliter som reser upp sig ungefär 8-10 våningar mot himlen. Det är väldigt lite fönster i fasaden. Var är alla fönstren?
No, fönstren finns nog, men det är, som man ser, det här är en sån här, just det här modernismen växer fram på det sättet att det är vita stora ytor. Och en mellangång som sen förenar de här husen, det finns nog de här fönstren, men det syns inte här på den här sidan. Idén är just med de här höga husen att man ska titta ut mot stan och faktiskt få den här vyn som är högt uppe. Men att idén är just att det ska vara minimalistiskt, det ska vara funktionellt, men ändå snyggt på ett rationellt sätt.
När vi promenerar här genom det här Rönnbacka köpcentret så, som vi nu står på baksidan av, den här bakdelen är kanske inte det fagraste, men när vi gick igenom den så sa du att det här fungerar som en förebild för andra stadsdelar. Vad är det som gör Rönnbacka köpcentret så väldigt speciellt?
Det är, för det första, den här äldsta delen är ju planerad av Kaja och Heikki Sirén som var ju en av de här modernismens kända arkitekter eller arkitektpar. Och här försöker man ju förena just det här fina som finns i modernismen, det vill säga just de här släta ytorna och stora glasfönster och funktionella strukturer. Så fungerar ändå på ett mycket elegant sätt. Att idén är just att locka med stora fönster konsumenterna. Alltså kommersialismen var ju en viktig del av det här moderna levnadssättet. Så att man ser ännu en glädje och en optimism och på något sätt en lätt arkitektur som sen just den här utvecklingen av byggnadstekniken och byggnadsmaterialerna möjliggjorde. Så det är mycket fint. Så man tänker hur det här förortsidén, den är ju global eller universal. I synnerhet i England efter kriget försökte planera förorten just utgående att de är självständiga celler eller enheter. Och det var ju Otto Ivari Mörman som var professor i arkitektur hos oss som skrev sin stadsplaneringslära, Asemakaava, uppe 47. Och han lanserade just det här att förorterna ska planeras så att de är självständiga enheter och varje enhet ska ha en servicefunktion eller servicecentrum. Och då fick vi ju våra de här moderna köpcentren som mer eller mindre ser ut likadana i olika stadsdelar. Men det här att man fick de bästa arkitekterna att planera här i Rönnbacka är ju någonting som är värt att notera.
Här är varmt och skönt och här börjar småningom röra sig lite mer olika människor. Man ser många olika sorters människor som rör sig här vid Rönnbacka köpcentrum. De byggdes ju alltså då på 60-70-talet, så var det en grym byggboom i huvudstadsregionen. Man byggde förorter, man byggde elementhus. Och egentligen så var det ju meningen att det skulle vara en tillfällig lösning. Mm. 50 år skulle de stå sig och sen skulle man riva dem och bygga nytt. Varför står de här husen kvar ännu?
No, delvis är de välbyggda, man kan ju väl säga på det sättet. Att det fanns en ambitionsnivå som man kan säga att man byggde på ett hållbart sätt helt enkelt. Men det är ju självklart att förr eller senare kommer de här rörreparationerna och motsvarande. Smaken förändras och teknologin möjliggör nya innovationer. Det ser vi ju överallt i Helsingfors förorter att det hela tiden byggs om och planeras om. Och också en sån här estetisk uppfattning. Det vad man tyckte på 60-talet var modernistisk och rationell arkitektur kan idag uppfattas som tråkig och ensidig och människornas estetiska behov har blivit annorlunda. Så att då gäller det för stadsplaneringskontoret att tänka om och börja helt enkelt bygga om de här förorterna. Det ser vi. Rönnbacka har blivit lyckligtvis. Kanske för att den är skyddad och arkitekterna, myndigheterna uppfattar att det här är någonting speciellt, det är tidstypiskt om man försöker bevara dens karaktär.
En av de intressanta sakerna som jag har funderat mycket på är det att under då 60- och 70-talen när förorterna byggdes så var det väldigt politiserat, det var kraftigt politiserat. Olika byggbolag var anknutna till olika partier. Vem är det som har byggt Rönnbacka?
No, här ser man ganska tydligt att då hade vi ju ännu på 60-talet i Helsingfors fullmäktige. Det var ju Samlingspartiet och Socialdemokraterna som formade samarbetsaxeln och sen Liberalerna och Svenska Folkpartiet med mera. Var ju med i den här så kallade kommunalklubben som bestämde egentligen över alla stora frågor. Och man kan se dåvarande stad som ett sådant ganska feodalt samhälle. Det vill säga att man delar utgående från en sån här feodal struktur vissa rättigheter. Stadsplaneringsnämnden och byggnadsnämnden och de här fastighetsnämnden, de var alla på det sättet liksom strukturerade att där fanns en representant från arbetarklassens olika industrier och borgerskapets olika industrier. Så här har vi ju Sato och Haka. Sato nära högern och Haka nära socialdemokratisk verksamhet. Och de delar ganska noggrant. Det var liksom ett sådant här intressebevakande. Och Rönnbacka är ju intressant på det sättet att Haka har byggt hälften och Sato har byggt hälften. Och på det sättet kan man se liksom den här politisk-feodala strukturen leva kvar här. Det finns ännu i staden, men inte lika stark och klar som ännu på 60-70 i början av 80-talet. Nu har de gröna kommit in och andra partierna har lite skakat om det här ganska konservativa kommunalpolitiska traditionen. Men att här kan man se tydligt och bra. Och sen var ju vissa bankerna, till exempel just president Koivistos verksamhet som bankdirektör kommer in, att bankerna hade ju visst intresse för att finansiera byggande och planerande av förorterna. Så att många bankmän, typ Teuvo Aura som blev statsdirektör och Mauno Koivisto, var aktivt inblandade i de här nätverken som sen finansierar förortsbyggande. Så att på ett sätt var det just sån här välfärdselitism och välfärdspolitik där de stora partierna spelar en central roll i stora städerna.
Vi har på rundtur i Rönnbacka med professor Laura Kolbe och vi gick just igenom köpcentrum som har fungerat som en förebild för andra köpcentrum runt omkring i förorter. Och så kom vi hit till Rönnbacka arkitekturstig, en liten minnesplakett över hur det har sett ut här. Och det är en sak som jag reagerar på, där finns ett foto från och det är svartvitt, så det är säkert från 50-60-talet ungefär. Och där finns det nu några små trähus kvar. Vad hände med de här husen som fanns här före?
No, detsamma som brukar hända. Eller som hände överallt i staden, man rev dem helt enkelt. Och på grund av att man ansåg att nu kommer den här moderna storstaden, den växer fram. Och enstaka gamla hus som man då faktiskt uppfattar som gamla och ruttna och dåliga. Och träarkitekturen hade inte något värde som helst i den här 50- och 60-talistiska stadsplaneringen. Så att staden säkert tvångslöste. Det var enstaka familjer, kanske någon bönder eller fiskare eller vem vet. Lägre förortsborna. Och omplacerade dem någonstans och sen började byggandet. En klassisk grej just med tanke på att ideologin var ju det här att sanera bort den gamla staden, fula staden, farliga staden. En stad som man politiskt ansåg vara olämplig helt enkelt.
Hade de som nu bodde de här träkåkarna här, hade de möjlighet att flytta in i de här nya fina elementhusen sen?
Det är säkert möjligt att staden, i synnerhet om det blev på det sättet att de tvångslöste, eller om de sålde sina tomter till staden, så med de här pengarna kunde de sen omplacera sig själva, möjligtvis också staden visa någon hyreslägenhet. Det kan jag inte riktigt säga bestämt, men att på det här sättet hände det överallt i Helsingfors. Den gamla, ofta en mycket agrar verklighet blev helt annorlunda när det här modernistiska förortsbyggandet började.
Om vi visionerar mot framtiden, eller mot en alternativ framtid, om det inte skulle ha blivit en förort av Rönnbacka, hur skulle här se ut i dagens läge?
No, om man tänker att det här skulle vara faktiskt någonstans inne i Insjöfinland, så skulle jag tro nog att samma utveckling, att de här privata tomtägarna skulle själva ha börjat utveckla sin egendom, det vill säga möjligtvis sålt det lilla huset och byggt ett höghus istället, men utan någon som helst stadsplanering. Att det var det som Helsingfors var och är fortfarande mycket stark på, är just det här att planera, att stadsplanera. Och vi har ju en hel kontor som kom till just då i början av 60-talet, nämligen stadsplaneringskontoret. Och dens uppgift blev att göra de här större helheterna. Det skulle ha blivit mer sporadiskt, men samma utveckling, med tanke på att flyttrörelse skulle ha varit detsamma antagligen.